Kapitel 20. Frukost i Manala. Sidan 274. Ni kan kalla mig förstinnan Elis, sa den underliga lilla kvinnan till dem, när hon sömndrucken kröp fram under sina filtar i gryningen och kvävde en gäspning med handen. Hon var tydligen inte van vid att sova på marken. Län var säker på att hon hade varit vaken varje gång han hade tagit vakten. Folk andades på ett annat sätt när de sov. Nå, kvinnor i sidenkläder råkade sällan ut för umbäranden eller obehag. Han trodde lika lite på namnet som på den ormring som hon plockade fram ur bältespungen. Särskilt inte sen hon stoppat tillbaka den igen och sagt att ingen fick veta att hon var ACD, inte ens andra systrar. Förvisso hände det ofta att ACD låtsades vara vanliga kvinnor, vilket de lyckades med bland folk som inte kände igen en ACDs ansikte. Och förvisso hade han en gång träffat en ACD som ännu inte hade fått det tidlösa utseendet. Men alla systrar var oerhört noga med sin självbehärskning. De kunde för all del bli arga, men det var en kall vrede. Han hade sett Eilis ansikte i månskenet när störtskuren var över, även om det inte var förrän senare han insett vad det var han såg. Barnslig uppsluppenhet över ett lyckat upptåg och barnslig besvikelse när det visade sig att det inte fungerat som hon hade tänkt sig. ACJ var många handa ting, och på ett så invecklat sätt att de fick andra kvinnor att verka lättfattliga, men aldrig barnsliga. När de först hade sett henne bakom sig, sett hur hon red förbi handelsfororna och det skydd som deras vakter gav, hade Bukama framkastat ett skäl som en ensam kvinna kunde ha för att följa efter tre män. Om sex svärdkämpar inte kunde döda en man på ljusa dagen, så kunde kanske en ensam kvinna göra det i nattens mörker. Bukama hade förstås inte nämnt Ejayin i sammanhanget. Nu kunde det uppenbarligen inte vara så, för i så fall skulle han redan ha varit död. Men det var inte omöjligt att Ejayin hade satt en kvinna på att bevaka honom, i tron på att han skulle vara mindre på sin vakt mot henne. Bara dumbommar trodde att kvinnor var mindre farliga än män. Men kvinnor verkade tro att män var dumbommar när det gällde kvinnor. Trots sina tidigare misstankar hade Bukama under natten uttryckt sitt missnöje över att Län vägrat att avge ett riktigt löfte till henne. Detta trots att hans eget löfte räckte för att binda dem till hennes nåd Eilish, tills de nådde Chachin. Dessutom hade hon gett dem pengar. Kvinnan verkade inte begripa vilken förolämpning det var. Nu på morgonen knorrade Bukama när han sadlade sin svarta vallack, en häst som han hävdade inte kunde mäta sig med solspjut på långa vägar, vilket var en rejäl överdrift till och med för att komma från honom. Vallacken var en ypperlig springare, mycket välbyggd och dessutom snabb, även om den ännu saknade dressyr som stridshäst. Hon må vara ACJ eller ej, en anständig kar följer ändå en viss etikett, muttrade han medan han spände åt den främre sadeljorden. Det handlar om vanlig enkel anständighet. Ge dig, Bukama, sa Län tyst. Men Bukama lyssnade förstås inte på det örat. Det är respektlöst mot henne, Län, och drar skam över dig. En ärbar man beskyddar vem som än behöver skydd. Men barn framför allt och kvinnor framför män. Lova henne beskydd för din egen heders skull. Län suckade. Bukama skulle antagligen fortsätta på samma sätt ända tills de kom fram till Chachin. Trots att han borde begripa bättre. Om kvinnan verkligen var en ACD ville Län inte ha fler trådar som band honom till henne. Bukama hade redan knutit den. Men om han själv också avgav ett löfte kunde det leda till än värre saker. Om hon var Aes Sedai kunde det hända att hon var på jakt efter en väktare. Om. Rhyne väntade nätt och jämnt på att kvinnan skulle borsta ut håret, vilket hon gjorde sittande på sadeln som stod på marken. Sen bugade han sig sidigt för henne så att det pinglade i bjällrorna. En vacker morgon, er snåd, mumlade han. Även om ingen soluppgång kan mäta sig i skönhet med era ögons djupa, mörka brunnar. Sen ryckte han till, spärrade upp ögonen och stirrade på henne för att se om hon tagit anstöt. Ah, tillåter ni att jag sadlar ert sto, er snåd? Ödmjuk som en kökspojke. Åh, men tack, sa hon med ett leende. Ett mycket varmt leende. Ett vänligt erbjudande, Rhyne. Hon gick med honom för att sadla hästen. Eller snarare kurtisera såg det ut som. Hon stod mycket nära medan han arbetade och såg upp mot honom med dessa stora ögon som han beundrade så. Lan hörde inte vad hon sa, men Rhynes lågmälda svar var någonting om hud som silkeslen snö, vilket fick henne att skratta förtjust. Lan skakade på huvudet. Han förstod vad det var som attraherade Rhyne. Kvinnan hade ett vackert ansikte, och hur barnsligt hon än uppförde sig, så var det inte ett barnskropp som doldes av den blå sidenklänningen. Men Rhyne hade rätt. Lan hade sett en karhejnska i bara mässingen. Mer än bara en. Och alla hade de försökt snärja in honom i någon intrig. Om inte två eller tre. Under loppet av 10 mycket minnesvärda dagar som han tillbringat i södra Carhane hade han varit nära att bli dödad 6 gånger och nästan blivit gift 2. En Aes Sedai, om hon nu var det, och dessutom Carhanier. Det gick inte att tänka sig någon värre kombination. Märkligt nog beklagade hon sig inte det minsta över att behöva rida vidare utan frukost. Men när de efter en knapp timme sitt kom fram till Manala, en tämligen stor by längs vägen, beordrade hon halt. Och det var en order. Får vi varm mat nu blir dagens ritt lättare, sa hon bestämt där hon satt mycket rakryggad i sadeln och stirrade trotsigt på dem. Det var onekligen likt en Aes Sedai, men å andra sidan var det likt de flesta kvinnor. Jag vill komma fram till Chachin så fort som möjligt och tänker inte låta er falla ur sadeln av hunger i något befängt försök att visa mig hur starka ni är. Det var bara Rhyne som mötte hennes blick direkt med ett besvärat leende. Mannen borde bestämma sig för om han var förälskad eller förskräckt. Det var vår plan att göra ett kort uppehåll för mat i snåd, sa Bokama med respektfullt sänkt blick. Han tillade inte att de skulle ha ätit där föregående kväll och tillbringat natten i varsin säng om det inte varit för henne. Om hon hade följt dem till Manala skulle det inte ha betytt någonting. När hon istället följt Lan in i skogen betydde det att hon av någon anledning var intresserad av dem eller deras planer. Manala var en samling stenhus med tak av rött eller grönt tegel som nästan gjorde rätt för namnet stad, där den bredde ut sig över ett par låga kullar, genomkorsade mer än 20 gator. 3 värdshus vette mot den stora byallmänningen i sänkan mellan kullarna, och det var där landsvägen gick fram. Kuskarna från 2 stora handelsforor var i färd med att motvilligt spänna för sina hästar under de beridna handlarnas överinseende. En karavan på ett 30-tal vagnar var redan på väg västerut, och några av vakterna som red runt dem tittade bakåt istället för att hålla vakt som de skulle. Beltane-festligheterna hade börjat i Manala. Ännu hade man inte kommit fram till kraftmätningarna i styrka och skicklighet, men en samling nygifta män och kvinnor dansade den traditionella dansen runt vårstången mitt på allmänningen. Fötterna rörde sig raskt under dem, men överkropparna höll dem raka och stela medan de virade in den 2 famnar höga stolpen i bjärt färgade linneband. Äldre och ogifta vuxna trodde en livligare dans till tonerna av felor, flöjter och trummor i ett halvdussin olika storlekar. Alla hade på sig sina finaste helgdagskläder. Kvinnorna i ljusa blusar och vida byxor, männen med invecklade broderier på sina färggranna rockar. De fyllde hela den stora öppna platsen, men likväl var detta inte alla Manalas invånare. En tunn men stadig ström var på väg upp för kullarna, män och kvinnor på väg i något ärende, och en lika stadig ström kom tillbaka ner, ofta med fat fyllda med mat som de bar till långborden i bortre änden av allmänningen. Det var en munter syn. Skrattande barn, många av dem med ansiktena smorda med honung, sprang runt och lekte i vimlet. Och en del av de lite äldre barnen la ibland nytt bränsle på de små beltaineldarna i hörnen av allmänningen. Län undrade hur många som verkligen trodde att man kunde bränna bort all otur man dragit på sig sedan föregående beltain genom att hoppa över de låga brasorna. Men tur trodde han på. I stora fördärv var det turen som avgjorde vem som levde eller dog, lika mycket som skicklighet eller brist på densamma. I skarp kontrast mot festligheterna på allmänningen stod det vid vägkanten sex pålar med varsitt stort troll och huvud på spetsen. Vargkäftar, getorn och örnäbbar tillsammans med ögon som var blott allt för mänskliga. De såg ut att ha suttit där på sin höjd 2 eller 3 dagar, men å andra sidan var det fortfarande så pass kallt att förruttnelsen skulle ta längre tid, och flugorna hade inte kommit fram än. Det var för dessa bästars skull som alla de dansande männen bar svärd vid sidan, och kvinnorna hade långa slidknivar i skärpet. Han kände ingen brandlukt, så det måste ha varit en liten räd, och utan framgång. Hennes nåd Eilish höll in bredvid pålarna och tittade på dem. Men inte förbluffat, skrämt eller äcklat. Hennes ansikte var en mask av fulländat lugn. Ett ögonblick kunde han verkligen tro att hon var Eilish det. Jag skulle verkligen inte vilja möta de där odjuren, bara beväpnad med ett svärd, mumlade hon. Jag kan inte föreställa mig det mod som krävs för att göra det. Har du stridit mot trollocker? Frågade Lärn förvånat. Rain och Bokama utbytte en förbluffad blick. Ja, hon gjorde en liten grimas som om ordet undsluppit henne innan hon hann tänka. Var då, om jag får fråga, sa han. Det var inte många sydlänningar som ens hade sett en trollock. En del av dem ansåg att de bara var sagofigurer som man skrämde barnen med. Eilish gav honom en sval blick, mycket sval. Skuggans yngel kan man möta på ställen du aldrig drömt om, mäster Lärn. Välj ett värdshus åt oss, Rain, tillade hon med ett leende. Kvinnan trodde verkligen att det var hon som bestämde. Det trodde Rain också, att döma av hur bråttom han hade att lyda. Plogmannens klinga var ett stenhus i 2 våningar med rött tak och skottgluggar snarare än fönster på nedervåningen. Ovanför den kraftiga plankdörren hängde ett 2-handssvärd av det slag som bönderna hade på sina plogar, med spetsen ned. Så här nära stora fördärv tjänade värdshusen som små borgar vid ett trollockanfall. Och det gjorde även många boningshus. Värdinnan, en bastant kvinna med gråsprängt hår, kom gående från allmänningen när hon såg dem binda sina hästar vid tjuderingarna på värdshusets framsida. Hon hade röda och blå blommor broderade på sin pösiga blus och samma färger på de vida byxorna. Husmor Tornishi såg lite bekymrad ut över att få 2 Malkerier som gäster på sitt värdshus. Men hennes uppsyn ljusnade när Eilish började utdela befallningar om sin frukost. Ska ske, ersnåd, mumlade den rundhylta värdshusvärdinnan och neg djupt för Eilish. Carehainskan hade inte sagt vad hon hette, Men både hennes kläder och hennes uppträdande vittnade om att hon var adlig. Och önskar ni rum till er själva och era tjänare? Nej tack, svarade Ailis. Jag ämnar rida vidare snart. Ryan verkade inte ta illa upp över att bli kallad tjänare, utan godtog ordet med samma självklarhet som Ailis. Men Bokamas uppsyn blev ännu mörkare än vanligt. Han sa förstås ingenting. Inte här, och med tanke på det löfte han gett skulle han kanske aldrig göra det. Len bestämde sig för att han skulle se till att få sig en pratstund i all tysthet med Ailis när tillfället yppade sig. Det fanns en gräns för hur många förolämpningar man kunde svälja utan att säga någonting. Han och de båda andra männen beställde in mörkt bröd, starkt te och varsin skål gröt med skinkstrimlor i. Ailis inbjöd dem inte att dela hennes bord i det stora skänkrummet, så de satte sig vid ett annat. Det fanns många att välja mellan, eftersom de var ensamma där med husmor Tomishi. Härinnan serverade de själv med förklaringen att hon inte ville dra någon ifrån festligheterna. När hon väl fått betalt återvände hon själv till dem. Len och de andra tog tillfället i akt att diskutera den småväxta kvinnan som hade sällat sig till dem, eller snarare gräla om henne, men så lågmält att hon inte skulle höra. Ryan var fullständigt övertygad om att hon var ACD och ansåg att de inte skulle ställa några frågor. Det kunde vara farligt att fråga ut en ACD, och det var inte säkert att man skulle tycka om de svar man fick. Bokama menade att de måste ta reda på vad hon ville med dem, särskilt om hon var ACD. Att låta sig snärjas in i någon okänd ACD-intrig kunde vara vådligt. Man kunde dra på sig fiende utan att veta om det, eller bli offrad utan förvarning för att gynna hennes planer. Län lät bli att nämna att det var Bokama som hade satt dem i snaran. Själv kunde han helt enkelt inte tro att hon var en riktig syster. Han trodde att hon var en vildbrukare som skickats ut för att bevaka honom, av Edain, även om han naturligtvis inte nämnde hennes namn. Edain hade förmodligen kunskapare spridda över hela gränslanden. Det var onekligen en osannolik tillfällighet att hon skulle ha en vildbrukare som väntade på honom just i Kanlum. Men han hade ju redan blivit angripen av de där sex männen och kunde inte föreställa sig vem som annars skulle ha skickat dem. Jag säger fortfarande, började Bokama. Men sen bet han av en svordom. Var tog hon vägen? Ailis skål stod tom på bordet där hon hade suttit, men kvinnan själv syntes inte till. Län kunde inte låta bli att höja beundrande på ögonbrynen. Han hade inte hört ett ljud när hon gick. Ryan sköt tillbaka bänken med ett ljudligt skrap, rusade bort till en av skottgluggarna och tittade ut. Hennes häst är fortfarande kvar. Hon kanske bara är på avträdet. Len grimaserade inombords över grovheten. Vissa saker pratade man om, andra inte. Ryan fingrade på en av sina flätor och ryckte sedan i den så att det pinglade om bjällrorna. Jag tycker att vi lämnar tillbaka hennes silver och ger oss av innan hon kommer tillbaka. Ge dig av om du vill, sa Len, med det att han reste sig upp. Bokama har gett henne ett löfte, och jag tänker hålla det. Det vore bättre om du gav ett eget, brummade Bokama. Ryan grimaserade och ryckte sig hårt i flätan igen. Om ni stannar så stannar jag. Kvinnan hade kanske bara gått för att ta sig en titt på festligheterna. Län sa åt Bokama att stanna för den händelse att hon kom tillbaka och tog sedan med sig Ryan ut för att leta. Hon stod inte att finna vare sig bland dansarna eller bland åskådarna. Det skulle ha varit lätt att se hennes sidenkläder bland allt detta broderade linne och ylle. Några av kvinnorna frågade om de ville dansa. Och Ryan log åt de sötaste. Karn skulle stanna upp och le åt ett vackert ansikte, om så ett dussin trollocker kom rusande mot honom. men Lan skickade iväg honom för att söka bland husen på den södra kullen, medan han själv gav sig upp på den höjd som reste sig bakom plogmannens klinga. Han ville inte att Eilis skulle träffa någon bakom hans rygg och kanske ordna med någon överraskning till senare på dagen. Kvinnan hade visserligen inte dödat honom, men det betydde inte att Egein ville att han skulle leva. Han hittade henne på en nästan öde gata halvvägs upp för backen. En smal ung kvinna neg just för henne. Kvinnans blus och byxor var broderade med rött och guld i ett mönster som var lika invecklat som det på Eilis ridklänning. Kandorier var lika hopplösa som sydlänningar när det gällde broderier. Han gick försiktigt tillräckligt nära för att komma inom hörhåll. Sen stannade han. Det bor en familj som heter Sahara, 3 kvarter åt det hållet i Snod, sa den smala kvinnan och pekade. Och jag tror att det bor några andra på Söderkull, men jag vet inte om någon av dem heter Arvina. Ni har varit till stor hjälp, husmor Marishna, sa Eilis med varm ton. Tack så mycket. Kvinnan neg igen och Eilis följde henne med blicken när hon försvann upp för backen. När husmor Marishna väl kommit utom hörhåll tog hon till orda igen, och den här gången var tonen allt annat än varm. Jag ska visa hur tjuvlyssning bestraffas i Vita tornet, mäster Lan. Han var nära att blinka av förvåning. Först lyckades hon lämna skänkrummet utan att han hörde någonting, och nu hörde hon honom när han försökte vara tyst. Egendomligt. Kanske var hon verkligen ej sig det. Och funderade i så fall kanske på att ta Rhine som väktare. Det tror jag inte, sa han till hennes rygg. Vi har ärenden i Chachin som inte kan vänta. Det går kanske fortare för er att hitta denna Arvina Sahara om vi hjälper er. Hon vände sig om mycket snabbt och blickade upp mot hans ansikte, samtidigt som hon sträckte på sig för att bli längre. Han tyckte att hon nästan verkade stå på tå. Nej, hon var ingen ACD, trots sin kalla, befallande min. Han hade sett en ACD som var kortare än hon dominera ett helt rum fullt med män som inte hade någon aning om vad hon var, och det utan att hon behövt anstränga sig. Det är bäst för dig att du glömmer att du hört det namnet, sa hon kyligt. Det är oklokt att blanda sig i ACD-ernas angelägenheter. Du kan gå nu, men jag förväntar mig att ni ska vara redo för avfärd när jag är klar. Om Malkerier nu är så trogna sitt ord som jag har hört. Efter denna förolämpning stegade hon iväg åt det håll som kvinnan hade pekat. Ljus, kvinnans tunga var vass som en dolk. När han kom tillbaka till plogmannens klinga och berättade för Bokama vad han hade fått reda på, sken den äldre mannen upp. Eller rättare sagt, hans buttra min lättade något. Det motsvarade ett brett flin hos någon annan. Hon kanske bara vill ha vårt beskydd tills hon hittar den där kvinnan. Det förklarar inte att hon följde efter oss en hel dag, sa Lan och satte sig på bänken framför sin frukostskål. Han kunde lika gärna äta upp gröten. Och säg inte att hon var rädd för att närma sig oss. Jag tror att den kvinnan är ungefär lika lättskrämd som du. Det hade Bokama inget svar på.